Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Hej kära lyssnare. Dagens avsnitt gästas av journalisten och författaren Olof Lund och handlar om hur Qatar köper sig inflytande genom idrotten. I Qatar saknas det demokrati och pressfrihet. Homosexualitet är kriminaliserat och migrantarbetare har horribla villkor. Med utgångspunkt i Lunds aktuella bok Templet i öknen diskuterar vi hur Qatar, trots alla varningslampor, kunde bli värdland för fotbolls-VM 2022. Jag heter Benjamin Elfors och du lyssnar på Bildningskomplexet. Välkommen till Bildningskomplexet, Olof Lund.
Stort tack.
Det är så här, bara min ingång, det är att Medelhavsmuseet som ligger lite längre bort, vi sitter i Gamla stan, som ligger lite längre ner på, i city, de hade förut på tisdagskvällar ett samarbete med Södertörns högskola och Lunds universitet där man pratade om regionen Mellanöstern och ja, Arabiska halvön, och det var väldigt många spännande reportage och samtal kring den regionen och olika teman. Och jag ser dagens avsnitt nästan som en förlängning på det, för att du har ju kommit ut med en bok här precis som heter Templet i öknen, som handlar om Qatar och hur Qatar har liksom köpt in sig i idrottsvärlden. Och jag tycker det är så spännande, dels att vi snart har fotbolls-VM här, men också för att det handlar om ett land i den här regionen och vilken makt de har. Så det blir en väldigt spännande ingång.
Ja, och då får man ju ändå flika in att den tar avstamp i VM i Qatar, men nämner ju även Saudiarabien, eller är ju inne på Saudiarabien som har gjort stora investeringar i sport, och även Abu Dhabi, alltså hela den här regionen som ju har använt sport. Och då ska man ju ändå flika in också att Qatar är så himla mycket mer än sport, men det är som att vi inte klarar av att fokusera på mer än en sak åt gången. Samma med Saudiarabien. Saudiarabien har ju nästan snott Qatars vision 2030. Bägge de två länderna har ju vision 2030 om liksom vad de ska bli efter oljan och gasen, och där idrott är en del, en viktig del naturligtvis, men långt ifrån allt.
Mm. Och vi kommer fördjupa oss i allt det här, och min första fråga är det, för en person som aldrig har varit i Qatar, för du har ju besökt landet flera gånger, hur skulle du beskriva landet?
Ja, men det framgår väldigt tydligt att det har gått oerhört snabbt, och det är, man har byggt väldigt, väldigt mycket, och man har byggt hejvilt på något sätt, och det finns nog inga skönhetsråd eller liknande som har åsikter. Och sen får man ju ändå säga att en del av, de har ju anlitat några av världens bästa arkitekter, så att en del av byggnaderna är ju oerhört spektakulära och vackra och häftiga och allt möjligt, men det finns ju allt möjligt. Men det påminner om man har tagit en del av en storstad i amerikanska södern, Dallas, Atlanta, Houston, städer som också har vuxit på grund av olja och vuxit väldigt snabbt och rikedom. Och så har man bara tagit de skyskraporna och placerat mitt i öknen, för att det andas ändå lite öken, för att det är inte så långt bort utanför Doha då, huvudstaden. Så att
För det som är otroligt häpnadsväckande, det är ju att du skriver att det finns ju 3 miljoner människor i det här landet, men 300 000 är katariska medborgare, resten är gästarbetare.
Ja, om man får säga att den siffran varierar lite liksom, för att man har inte riktigt koll på hur mycket gästarbetare det är, men upp mot 3 miljoner totalt i landet, var vi ungefär 300 000 är medborgare. Och medborgarna har ju då liksom, ja men, sjukvård och viss pension och har inte betalt för energi och sådana saker.
Ingen inkomstskatt.
Nej, ingen inkomstskatt. Så att de lever ju de har det otroligt bra helt enkelt. Men är ju naturligtvis beroende av de här migrantarbetarna. Dels för att få hela serviceapparaten igång, och sen så har ju de byggt allting. De såg ju VM som ett sätt att liksom lyfta Qatar långt fram. Att utvecklingen skulle gå mycket snabbare, och har ju plöjt in 200 miljarder dollar, pratades om, alltså då i dagens värde upp mot 2000 miljarder kronor. Men då var det ju 1400-1500 miljarder kronor som det talades om.
Det är helt otroligt.
Ja, för att de byggde en ny flygplats, ny tunnelbana, massa nya vägar, hotell, de här 7 nya arenor. Men det är ju mycket mer än bara fotbolls-VM så att säga. De har ju byggt liksom en ny, de har skapat någonting nytt. De har ju byggt en helt ny stad där finalarenan ligger. Så att det gör att de har liksom sett detta som ett verktyg att dels visa hela världen att vi klarar av det här och vi är någonting så att säga. Men det handlar också om att lyfta fram landet, att väldigt snabb utveckling på oerhört kort tid.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Mm. Om vi ska förstå Qatar och hur de har slagit sig in på sporten och vill få en plats i världspolitiken och så, så behöver vi förstå ledarskapet. Och Qatar har ju varit lett av en familj sedan slutet på 1800-talet som heter familjen Al-Thani. Vad kan du berätta om deras väg till makten?
Ja, och det man kanske också ska understryka, som kanske inte folk har full koll på, är att Qatar är en väldigt ung nation. De var ju liksom först till de ottomanska riket, för den här familjen eller släkten Al-Thani har ju funnits hela tiden, men de tillhörde de ottomanska riket fram till ungefär första världskriget. Sen var de ett brittiskt protektorat, det vill säga ja, men lite del av Storbritannien och England. Och först 1971 så blev man liksom ett eget land, och då hade man ju på den liksom, man hade upptäckt oljan och sen gasen, så att det fanns ju rikedomar. Och den andra emiren som tar över och på något sätt börjar ta del av den här rikedomen, han vill egentligen inte göra så mycket, utan han gillar att åka mycket till Europa, och hans son som är utbildad i England, många av de här som styr i Qatar är ju utbildade utomlands liksom, för att ja, bra skolor och så, så att han som styr, hans son som styr, som får väldigt stort ansvar, han tröttnat ut på sin pappa, så att 1995 så kickar han sin pappa, eller han ringer sin pappa som är i Schweiz och säger att nu tar jag över liksom, jag är tvungen, och trots en motkupp ett år senare så står han emot, och han, det är egentligen han som är liksom grunden, han ser den här, han vill sätta Qatar på världskartan, och inte bara via sport. Det är lätt att vi fokuserar på sport, jag fattar ju det, men det handlar ju om att bygga stora museer, köpa konst, köpa fastighet, köpa företag. Jag menar, de äger ju allt från en femtedel av Londons flygplats Heathrow till, de är storägare i Volkswagen, de äger fastigheter, de Hollywood studios, ja, överallt. Deras pengar är faktiskt överallt. Men han har en dröm om att liksom idrotten ska komma till Qatar, och han vill egentligen ha sommar-OS, och de börjar ta dit stjärnor och de börjar plöja in mycket pengar i idrott, för det ska vara liksom ett av flera ben, för man bygger på något sätt för framtiden. Man kallar detta, han lanserar vision 2030-2008. Om några nu hoppar till och säger, ja, men det har ju Saudiarabien också. Ja, det har de snott 8 år senare, och egentligen precis samma sak. Det vill säga att de här länderna inser, vår rikedom kommer inte vara för evigt i form av olja och gas. Vi behöver bygga upp andra saker. Och där är sport som kan locka turister och kan locka intresse till Qatar en del av det benet liksom.
Och, men om vi tar sporten då, vad är det som gör att just sporten blir den väg som de väljer att gå för att sätta Qatar på kartan?
Sport är ju ett sätt att rätt enkelt nå fram. Så att säga, tar du dit stora stjärnor, tar du dit lopp, tar du dit, du får en rätt positiv uppmärksamhet. Det är ju först på senare år vi på allvar börjat prata om sporttvätt eller sportswashing. Att många, både privatpersoner, rika individer och länder kan ju använda idrott för att på något sätt, kan ju vara allt för att bygga nationell stolthet till att ge en annan image helt enkelt. Jag tror att man vill signalera att vi kan ta hit de största stjärnorna, vi kan ta hit de största tävlingarna, och jag menar hela 10-talet har ju varit ett pärlband av tävlingar med friidrotts-VM, handbolls-VM, nu är liksom fotbolls-VM själva kulmen, men de har haft enormt mycket friidrott, Diamond League, de har tagit hit Formel 1, börjar nu 10-årsavtal, tennis, golf, de är liksom i alla sporter. För att det är rätt lätt att komma in. Idrotten har historiskt sett varit tackat ja till i princip alla pengar. Vi har ju sett pengar från Ryssland, från Kina, från Saudiarabien, från Qatar. Det är väldigt lätt att ta sig in i idrottsvärlden på det sättet. Kommer du bara med en påse pengar, köper rättigheter. I efterhand ser det ut som att de har varit väldigt smarta. Jag är inte säker på att de har haft sån genomtänkt strategi kanske, men bara det här att starta en sportkanal var ju väldigt smart, för att det innebär ju att du köper rättigheter. De har ju, Al Jazeera har brutits ut till en sportkanal som heter Bein Sport som finns i Frankrike, men mest i norra Afrika och Mellanöstern. Och i och med att de köper massa rättigheter av IOK, UEFA, FIFA, ligor, så får de inflytande den vägen så att säga. Så att de finns på en väldigt massa olika plan. De sponsrar turneringar, de sponsrar ligor. Vi ser ju Qatar Airways. Det visade sig till och med reklam för Qatar Airways både i SVT och TV4 förra året när EM gick. För då hade de gått in som flygsponsor till EM 2021 för herrar. Så att de är på något sätt överallt.
Vi kommer ju prata alldeles strax om hur Qatar fick VM. Men jag skulle ändå vilja att vi tar upp ett exempel från idrottsvärlden som folk känner till. Och det är ju den klubb som du nämnde tidigare, Paris Saint-Germain, som är Zlatans gamla klubb. Och där, jag tänker, den är ju Qatar-ägd. Vad kan du säga om det?
Det sägs ju ha varit en del av, för då glider vi in på VM, det sägs ju ha varit en del av uppgörelsen. Det finns ju en vida omskriven lunch som franska France Football avslöjade något ett par år efter Qatar hade fått VM, att dåvarande UEFA-basen som var fransman, Michel Platini, gammal storspelare som nu är avstängd från, eller var avstängd från all fotboll, fick lämna posten för att han tagit emot felaktiga pengar, påstås det, han förnekar. Han kommer på en lunch och då är både Katars kronprins där och Katars dåvarande premiärminister, han som faktiskt säger det med att ger 30 miljoner kronor i kontanter till prins Charles, apropå att det här liksom, det här hänger ihop, att de gör massa saker i många europeiska länder och köper inflytande. Då är liksom dealen, det är Sarkozy som är president, han har bjudit och Katar ska bland annat köpa stridsflyg. Det har man sett att man har gjort. Det finns även en stor flygplansaffär kring Airbus. Nu vet jag, idag är de lite oense om den affären. Men de kommer överens om den några år efter. Sarkozy, sen han har lämnat, han sitter ju i en stor hotellkedja, styrelse Accor, som är storägd av Qatar. Så det finns massa sådana kopplingar. Men på den lunchen så bestäms att Platini ska rösta på Qatar. Han skulle egentligen rösta på USA, men han ska rösta på Qatar istället.
Rösta för att de ska få VM.
Precis. Ja. Och han ska försöka övertyga sina UEFA-medlemmar, det är ytterligare några stycken, att de ska rösta på Qatar också, för de skulle egentligen rösta på USA, för det var liksom upplägget. Det är ju så här det går till på något sätt. I utbyte mot det ska liksom, i och med att Sarkozy utövar det, den påtryckningen på Platini, så ska Qatar göra de här stora affärerna med Frankrike. De har investerat hur mycket som helst i Frankrike och i franskt näringsliv liksom efter det här också. Dessutom ska de då köpa Sarkozys favoritlag som är i Paris Saint-Germain, som då är på dekis. De har tidigare ägts av en tv-kanal som heter Canal Plus i Frankrike, eller Canal Plus som den hette när den var i Sverige. Och nu ägs de av några riskkapitalister. Han vill ha bättre ägande av den, och sen vill han ha en konkurrent till Canal Plus, för han gillade inte Canal Plus, alltså Sarkozy. Och allt det händer. De köper Paris Saint-Germain ett halvår senare. De startar en sportkanal, beIN Sport, som köper massa rättigheter till, de köper bland annat franska ligan och pumpar in mycket pengar den vägen. Och har ju pumpat in enormt mycket pengar i Paris Saint-Germain. Och något år senare går ju Zlatan dit, men även Caroline Seger och Kosovo Aslani, för de satsar ju på damsidan också. Och har ju pumpat in oerhört mycket pengar i den klubben. Och han som Nasser Al-Khelaifi, som är ordförande för klubben, är också chef för beIN Sports, den här tv-kanalen som då köper massa rättigheter av UEFA och FIFA. Han sitter också, trots att han är qatarier, så sitter han i Europas fotbollskonfederation, det vill säga UEFAs exekutivkommitté. Och han är dessutom ordförande för European Club Association, som är de största klubbarna, fotbollsklubbarna i Europa. Så att han är kanske fotbollsvärldens mäktigaste man. Så att de köper Paris Saint-Germain och har ju använt den klubben helt enkelt för att fortsätta liksom. Det är ju egentligen en mycket mer sofistikerad form av sportswashing eller sporttvätt än vad VM är. VM har ju blivit oerhört kritiserat, medan Paris Saint-Germain glider ju lite mer under ytan.
Och hur använder man Paris Saint-Germain i sin sportwashing? För att du nämner ju spelarlöner som är, alltså de är ju, det är ju miljardbelopp som de här spelarna får. Det är otroliga pengar.
Ja, nej, det är sanslösa pengar. Dels tror jag att det handlar om en nationell stolthet, att det är deras klubb, att de ser att deras klubb. Sen använder man ju de här personerna, en del av, jag menar Messi och Neymar, jag bägge reklam för deras stora mobiltillverkare, eller mobilbolag, telekombolag helt enkelt, som reklamfigurer. Och sen så på något sätt så ger det ju en annan bild av Qatar, att ja, men de driver den här klubben, det är mestadels positivt. I Frankrike är det väldigt lite som är liksom kritiskt ifrågasättande kring klubben och var kommer pengarna ifrån. Och där får man ju i efterhand säga att även vi svenska journalister ställde ju inte mycket frågor till Zlatan Ibrahimovic om, eller Caroline Seger lika väl, liksom att ni förstår att den klubben ni representerar lever ju delvis på att en stat som bedriver rovdrift på migrantarbetare. Mycket tror jag klubbar handlar om att man bygger kanske mer en nationell stolthet. Men också för att vi ska tänka på annat än en migrantarbetare. Nu tror jag inte kanske den typen av sportvett funkar i Sverige. Därför att om du frågar de som känner till något om Qatar i Sverige, de tror jag mer känner till idag den negativa bilden. Men jag tror att i världens 193 länder, eller vad vi ska säga, eller 211 medlemsländer i FIFA, jag tror inte alla har med sig den bilden av Qatar. Så där kan man ju säga att man kanske kopplar ihop PSG, storstjärnor, framgång med Qatar.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Då kommer vi in på VM då. När du och jag pratar så är det september, och i december så sätter fotbolls-VM igång.
Nej, november. 20 november.
Förlåt, 20 november sätter fotbolls-VM igång i Qatar. Och du skriver här på baksidan av din bok: ett land som saknar demokrati, ett land där män är förmyndare över kvinnor, ett land där homosexualitet är kriminellt, ett land där tusentals migrantarbetare dött, ett land där värmen gör fotboll livsfarlig, ett land som kandiderar genom att betala mutor. Ändå spelas VM 2022 i Qatar. Jag undrar då, är det ställt bortom allt rimligt tvivel att det här VM:et sker på grund av mutor?
Det är egentligen bara en rättsprocess där liksom den frågan har varit uppe, och den rättegången är fortfarande uppskjuten. Den pågår i USA. Och det här är ju sig från de polisräder som gjordes 2015 i maj, där man grep ett antal FIFA-höjdare. Mycket av det de är dömda för handlar ju om andra typer av affärer som inte har med Qatar-VM att göra, utan mer handlar om en korruption som är grundlagd. Sen finns det ju exempel där det i olika utredningar kommit fram att vissa som nu är avlidna som var med och tog det här beslutet ska ha fått betalt. Det finns ju vissa blåsare som har berättat om att de var med i Angola, en konferens där Qatar betalade för den afrikanska fotbollskonferensen. CAF hade en konferens och där de erbjöd $1.5 million till varje person som satt i exekutivkommittén. De var 24 från början, det blev 22, för två stängdes av för att de hade velat ta mutor. Så att det var 22 man som röstade om vem som skulle ha VM. Representanter då från olika fotbollskonfederationer som egentligen utgör grunden för FIFA. Så att nej, det är ju ingen som är fälld i domstol för det här. Det får vi vara ärliga med att säga. Men indicierna och fingeravtrycken är ju på något sätt överallt.
Mm. Det som jag tror en svensk publik känner till när det kommer till Qatar, det är ju migrantarbetarna. Det har ju skrivits mycket om det. Vilka är de här migrantarbetarna?
Migrantarbetarna kommer från fattiga länder i Sydostasien helt enkelt. Sri Lanka, Pakistan, Bangladesh, Filippinerna. Många av de länderna, även en del från Afrika. Och de kommer till Qatar och till många andra länder i regionen. Det är ju viktigt att säga liksom att det här, det som vi är nog många som har lärt oss, kafala-systemet som har funnits. Ja, nu säger Qatar att det är avskaffat, och sen kan man diskutera om det är det eller inte, för vissa menar att det inte. Och kafala-systemet bygger på att jag som arbetsgivare säger att jag har ett företag i Qatar. Då tar jag in kanske 10 personer från Sverige som ska jobba i Qatar. Då är de där på min... Det är jag som bestämmer över dem, så att säga. De kan inte nästa vecka byta till grannföretaget. Utan de är där, och ofta har det ju funnits, varit så att folk har tagit passen av dem. Det vill säga att de har närmast varit livegna. Ganska ofta har de behövt låna pengar och betala stora pengar för att ens få chansen att komma dit. Och så har de då liksom behövt jobba kanske 1-2 år för att bara betala tillbaka lånen. Det är helt, ja, men det är arbetstider som vi inte riktigt kanske förstår. Det är 6-7 dagar i veckan. Det kan vara 10 upp till 14 timmar om dagen. Jag menar, man har ju åkt med många taxichaufförer som berättar just om det, och jag har ju träffat migrantarbetare som haft det olika tufft. Och jag, även när jag var där i november senast, så träffade jag även det man De har inte, vi har ju pratat väldigt mycket om byggjobbarna, de som har byggt VM-arenorna. Och man kan väl säga att det internationella rampljuset på dem har gjort att de kanske haft det bättre än många andra. Men jag träffade liksom en kvinna som jobbade för en familj, vilket är väldigt vanligt att... Ja, det är ju det som delvis får det landet att snurra, att de har så mycket hjälp i hemmet. Ja, men där det beskrivs att man blir av, de tar ens mobil, man får inte träffa vem man vill. Och, ja, man blir liksom livegen. Och det speglar ju mycket att i deras länder i Sydostasien så är det så tuffa förutsättningar att de hellre tar chansen att åka till Qatar eller Saudiarabien eller Förenade Arabemiraten, för att de har en möjlighet där att tjäna mer pengar, och en del av dem skapar sig ett bättre liv. Och jag, en av dem jag träffade i november, en man som jobbat där på bygge nu i 15 år. Ja, men han sa ju att jag gör detta för mina barn. Han vill absolut inte att hans barn ska åka till Qatar, men han gör det för att de ska få utbildning. Han har inte varit hemma på 5 år. Men han liksom på något sätt offrar sig själv för sina barn. För att han, det var inte ens säkert att han hade haft något jobb om han hade stannat. Utan jag tror att han var från Filippinerna. Och han hade inte haft något jobb där. Och istället så på något sätt offrade han sig för att barnen inte skulle behöva göra. De skulle kunna gå i skolan. De skulle kanske kunna ha bättre förutsättningar. Och liksom när han konstaterar att jag är slut. Och då är han 45 år, 10 år yngre än vad jag är.
Mm. Och det här kommer vi på något sätt till brännpunkten, för att det har ju höjts väldigt mycket röster för att man ska bojkotta Qatar-VM, och att det är just för att migrantarbetarna har det som de har, de mänskliga rättigheterna och kriminellt att vara homosexuell och så vidare. Men här vill jag bara höra med dig, vad är det som gör att den här gången så är det så viktigt med mänskliga rättigheter? Vi hade vinter-OS i Kina i år. Vi hade vinter-OS i Ryssland 2014. Vi hade fotbolls-VM i militärdiktaturen Argentina 1978.
Fotbolls-VM i Ryssland och fotbolls-EM-matcher i Ryssland förra sommaren.
Absolut. Varför är det?
Det är en bra fråga. Och den, jag menar, de som läser min bok kommer ju läsa att jag går ju inte på den gängse linjen. Alltså för mig är det inte så enkelt. Jag tror att det är ju väldigt enkelt att se liksom migrantarbetarna bygger arenorna, och det är ju hela det här absurda att det är liksom ett land som aldrig deltagit i VM, som uppenbarligen använt sin enorma förmögenhet till det, så att liksom kunna bygga de här arenorna i ett land som är stort som Skåne. Alltså, det är ju så mycket som är absurt, och man inser liksom, jag tror att den absurditeten, och att de gick liksom på något sätt till val med under lögn, alla fattade att de kommer inte kunna spela på sommaren. Hade de gått till val på att säga att ja, men vi spelar på vintern, så hade de nog aldrig vunnit. Och samma att de är ju de enda, de och Ryssland är ju de enda som får ordentlig kritik när FIFA gjorde sina utvärderingar. Man belyser värmen kring Qatar, man belyser flygsäkerheten i Ryssland. För mig var det absurt hur tyst det var kring Kina OS eller Peking OS i vintras, kontra hur mycket snack det var om Qatar. Och en faktor är naturligtvis att fotbollssupportrar är mer organiserade. De ser Qatar som representant för den moderna fotbollen. Det finns ju på något sätt, är man äkta fotbollssupporter så pratar man gärna mot den moderna fotbollen. Det vill säga den här kommersialiseringen och där liksom några få lag har väldigt mycket pengar och liksom, ja, de ser inte fotbollssupportrar som supportrar utan mer som kunder och så. Alltså hyperkommersialisering kring fotbollen, och där Qatar har drivit det, de köper bara vilka stjärnor de vill till PSG. Så att jag tror att det är en faktor också. Men det är någonting med att alla kan liksom peka på det som, ja, men tar vi bara bort Qatar-VM så är det som problemen försvinner. Och för mig blir det så bizarrt, för att när man liksom när du läste på baksidan så är det nästan att jag vill ha med, och 2013 beslöt Sveriges regering att vi skulle öppna en ambassad i Qatar för att ta del av den expansiva marknaden. Mm. Det vill säga att 2014 öppnade den. Och Nu är det ju, Annie Lööf har ju varit hårt åtgången, men jag måste ändå ha henne som ett exempel på den populism som finns kring Qatar-VM. Att när hon intervjuades i Min Sanning i februari innan Sveriges VM-hopp, då fick hon frågan, ska Sverige bojkotta VM? Ja, självklart, där kränks mänskliga rättigheter dagligen. Ja, men varför sa du inget om det när du var näringsminister i en borgerlig regering som tog beslut om att ta del av den expansiva marknaden? Och för mig, hur gärna en egentligen vill vara fast i det enkla spåret att fy fan, bojkotta VM i Qatar, jag kommer inte sätta mig fota, så klarar jag inte av det, för att vi handlar ju med dem, vi kan ju sälja vapen till dem.
Men en sak då som det här är kopplat till, det är ju, kan idrotten förändra politiken? Du återkommer ju tre ganska ofta i din bok att nej, det kan det nog inte. Och jag vill veta lite grann, för det är ju ett argument som många har haft, att ja, men om vi ändå bara sätter spotlighten på de här länderna genom idrotten, den här förändrande kraften. Varför skulle du säga att det inte går att förändra?
Ja, men det är ju ren empiri. Om vi ser på, vi har ju använt samma argument kring handel som kring idrott. Att om vi handlar med Kina så kommer det bli bättre. Och om vi handlar med Ryssland så kommer det bli bättre. Nu ser vi ju facit. Det blir ju inte bättre med Ryssland som har gått in i Ukraina och där hela västvärlden har behövt bryta med landet för att markera. Och Kina, samma sak. Jag menar, se hur de håller på med Taiwan. Det har ju inte blivit bättre. Vare sig, jag menar, Kina har haft två OS på 2000-talet. Qatar är väl kanske ett exempel där det ändå det internationella trycket tvingat landet att ändra lite av sin liksom inställning och lite av sina regelverk och förbättra det något liksom för de migrantarbetarna man tar dit.
Ja, för jag har ändå ett exempel åt motsatt håll. Det kanske är en liten långsökt koppling, men jag hade en period när jag var väldigt jag var besatt av Gulag-tiden i Sovjetunionen och det här stora straffsystemet som fanns där man hamnade i straffläger och blev mördad. Och där har vi ju Nobelpristagaren Alexander Solzhenitsyn som var i ett Gulagläger. Han har ju skrivit den här kända romansviten som heter Gulagarkipelagen som handlar om sin tid där. Och han kom ju ut med en bok, det här är på 80-talet, en tunn bok som heter Västerlandets misstag, som handlar om att han menar på att västerlandet gör ett stort misstag som överhuvudtaget pratar med sovjetledarna. Det ska man inte göra, för att de kommer bara att garva och fortsätta med sina maner. Men det visade sig faktiskt att där på den punkt fick han helt fel. För det var just de här samtalen man hade, Reagan, Gorbachev, och att man faktiskt började försöka samarbeta i frågor som gjorde till slut att regimen kunde falla. Det här är min politiska analys av det hela. Men jag tänker att skulle man kunna tänka sig att de här små pusselbitarna, att just ja, men det kritiseras, journalister skriver om läget i Qatar, också tvingar Qatar att på sikt förändra sig?
Jag hoppas ju det. I så fall beror det ju egentligen mer på journalistiken än, och liksom inte framförallt det arbete som massa människorättsorganisationer gör där i det landet, eller en del modiga arbetare som berättat om situationen. Det är ju i så fall de som driver det. Det är ju på något sätt inte idrotten och handeln riktigt. Sen kanske man kan hota om det. Och problemet är att idrotten i sig är så stark och populär att det går inte riktigt att sätta politiskt tryck på de här organisationerna. De är sig själva närmast och väldigt starka. IOK, FIFA. De kan liksom åka in till ett land och ställa krav på nu ändrar ni de här lagarna för vi måste skydda våra marknadsrättigheter, som man gjort i Qatar, man har gjort det i massa andra länder. Vi ska inte behöva betala någon skatt på den vinst vi gör här. Och så tar man det till Schweiz där man är också skattebefriad som NGO, non-governmental organization. Alltså de är något slags frälse som surfar ovanpå, och vad vi än tycker att en svensk statsminister och utrikesminister ska göra åt det här, så har den personen inget inflytande över de här organisationerna. För det har bara dem. Och ja, det är lite korrupta organisationer med dålig insyn och svårt att ställa till svars. Ja, men det går knappt att ställa frågor till Gianni Infantino som är ordförande.
Mm. Och det är att, då kommer vi in på nästa fråga om just FIFA. Du beskriver ju det som en som jag tolkar det, som en nästan genom korrupt och rutten organisation på väldigt många sätt.
Ja, nej, men det är ju så som de här internationella organisationerna för idrott fungerar, och det finns ju, behöver inte bara titta på FIFA, man kan ju titta på IOK som också varit korrupt, eller handboll, hockey, vad det nu är. De blir lätt korrupta, de här organisationerna, dålig insyn. Man kan jämföra dem. Jag vet Andrew Jennings som ju är den journalist som på något sätt fick IOK på knä och lite faktiskt FIFA också. Han gick bort i våras. Han jämförde dem. Han i tidigt i sin karriär så jobbade han som journalist och beskrev maffian i Italien, Palermo tror jag. Och han jämförde liksom dem med de här idrottsorganisationerna med maffian. För att det blir lite det att du kommer in i den här värmen så att säga, och då får du ta del av de här pengarna. Och länge var det inte, jag tror att det är 2016 som Schweiz gör det olagligt att ta emot mutor om du är med och säljer en rättighet. Det vill säga att FIFA-baser eller IOK-baser som tog emot massa pengar för att rättigheter hamnade, de gjorde liksom inget fel enligt lagen i Schweiz. Vilket gjorde att det här maskineriet kunde liksom snurra på. Det var liksom, det var en kultur. Till slut fick ju Andrew Jennings loss liksom en lång lista alla som hade fått pengar av, det fanns ett bolag som hette ISL som länge jobbade liksom med och sålde de här rättigheterna och betalade hundratals miljoner dollar i mutor. Nu åkte Blatter ut och så kom Infantino in, och lite har man ändrat, men fortfarande oerhört svårt att få insyn.
Ja, för du beskriver ändå Infantino som väldigt hal. Han är, han pratar i ett med en enda lång utandning, och han svarar egentligen inte på frågor. Det är liksom, han är ju det är politikersvar deluxe på honom. Du pratar ju om journalisternas roll i att på något sätt alltså att våga vara mer kritisk, ställa mer kritiska frågor till FIFA. Vad tycker du är liksom rollen som man behöver ta här?
Nej, men det är kritiskt. Jag är inte kritisk generellt mot journalister. Jag är kritisk mot oss svenska journalister. Vi har liksom inte gjort jobbet. Det måste man vara ärlig och säga. När vi liksom svingar oss upp och skriver krönikor om att bojkotta VM eller vad det nu vad vi har för ingång, att det här är inte för jävligt. Jag är inte bättre än någon annan här. Så har ju inte vi varit på plats och försökt ställa de här frågorna eller försökt belysa hur det här går till eller hur funkar de här organisationerna eller varför är det korrupt och så. Där tycker jag att vi har brustit så att säga. Och det är klart att vi journalister hade ju egentligen behövt vara nere i Schweiz lite så som Andrew Jennings jobbade. Att han var ju ändå på plats och ställde frågor och sen blev han i sig portad. Men då hade han liksom markerat och han lyckades liksom bygga upp relationer, och han fick ju liksom de avgörande dokumenten, tog flera år innan han fick så att säga. Alltså det är oerhört långsamt, träget arbete som kräver mycket tålamod och tid, och det finns ju inte i dagens mediasamhälle. Sen fanns det ju inte tidigare heller från svensk del. Ja, min bild är att svenska journalister har inte gjort det jobbet. Inte jag heller.
Ja. Och du berättar ju att du har ju fått ganska mycket påhopp. När du kommer med kritiska krönikor så blir du hatad.
Ja, eller nu slänger man ju sig med hat väldigt lätt i vår tid. Så att det ska inte. Men det är ju många som tycker att hur fan kan du. För jag har ju hela tiden ställt frågor till Svenska fotbollsförbundet som gärna åkt till de här länderna, inte bara till Qatar, utan man åkte ju 5 år i rad till Abu Dhabi, man har varit i Saudiarabien. Alltså jag har ändå ställt frågorna, varför ska man åka hit och träningsspela och så? Och då är det ju folk som har blivit irriterade, att vad fan gör du där? Om det nu är fel liksom att landslaget åker till Abu Dhabi, varför är du där? Varför är ni där? Varför sänder ni de matcherna? Och ja, de har ju inte fattat liksom en grundläggande journalistisk grej, att man faktiskt måste vara på plats och dels se hur är det, beskriva det. Ja, men hade inte jag varit i de här länderna många gånger så hade jag aldrig kunnat skriva den här boken. Jag har aldrig kunnat liksom lära mig det jag kan om det här ämnet utan att man hade varit på plats så att säga. Men det är klart att det finns de som tycker att vi är hycklare, apropå dubbelmål. De tycker liksom att jo, men du åker själv ner till Abu Dhabi och står i solen på en träningsanläggning och kollar Sverige och skildrar de matcherna. Varför gör du det? Alltså den typen av frågor, eller du ska väl inte åka till Qatar-VM, för alla utgår ifrån att min bok liksom är ungefär bojkotta Qatar, vilket den ju inte är.
Och där har ju egentligen du svarat på frågan varför, eller du kommer ju att åka till Qatar, och varför kommer du göra det? Jo, därför att du behöver vara på plats.
Ja, men jag tycker att man behöver vara på plats, och jag tycker att dels kan det ju hända saker där på matcherna. Man behöver ju skildra landet. Det har ju vi gjort liksom flera gånger, eller jag har ju försökt skildra. Vi var ju där förra året och gjorde rätt många olika reportageintervjuer och liknande. För att försöka ge en bild av vad är det här landet gör? Varför går VM här? Och varför är det bra? Varför är det dåligt? Men jag vill också försöka ge perspektiv. Vanligtvis som journalist så vill man ju förenkla kanske ett svårt förlopp. I denna boken så komplicerar jag det hela, för att det är inte så enkelt, och jag klarar inte av att stå för den enkla. Jag har själv skrivit sådana krönikor, jag har själv jobbat på kvällstiden. Jag vet ju liksom den formulär 1A-krönikan som man kan liksom bli. Men det här är så mycket svårare, tycker jag, och där vi måste liksom ta in, varför säger ingen någonting om att liksom Marcus Wallenberg och de höjderna tjänar väldigt mycket på vår handel med det här landet som Saudiarabien. Men alla stenar Henrik Stenson för att han tar en halv miljard för att spela på en Saudi-finansierad golftour. Jag tycker inte vi ska stena Henrik Stenson, men jag tycker åtminstone vi ska ställa frågorna till Henrik Stenson och Alexander Isak när han flyttar. Men vi borde ju för fan, förlåt att jag svär, ställa frågorna till Marcus Wallenberg och vem som nu blir statsminister om de åker. Stefan Löfven åkte till Saudiarabien och ville inte ens sätta en etikett på landet. Apropå om det var en diktatur eller ej. Men jag fattar inte att man ska ställa mer krav på 23 fotbollsspelare än vad man ställer på de svenska eller danska eller de norska företagen.
Ett jättestort tack, Olof, för din medverkan. Det har varit jätteintressant att lyssna på dig, och jag vill varmt rekommendera din bok Templet i öknen. Den är en fördjupning av både Qatar och hela den här korrupta världen som vi tycks leva i.
Ja, det är sporttvätt är här, och det är bra att vi nu är mer uppmärksamma än vad vi var från början. Så tack, kul att vara med.
Du har lyssnat på Olof Lund i avsnitt 71 av Bildningskomplexet. Gör som andra lyssnare och stötta podden på Swish på 0709 26 25 41, 0709 26 25 41 eller via Patreon. För att bli månadsgivare på Patreon, klicka på länken i avsnittsbeskrivningen eller skriv patreon.com/bildningskomplexet i adressfältet i din webbläsare. Skriv gärna också till mig och berätta vad du tycker om podden. Jag nås på mailadress benjaminelfors@gmail.com eller på Facebook och Instagram, som du hittar om du söker på poddens namn. Tack för att du lyssnar.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem, skriv akademikernasakassa.se/bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.